della Sport!
Du lyssnar på della Sport.
Välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Della Sport med mig K. Svensson och det är Jonathan Unge. Hej!
Hejsan!
Jag sitter här, spelar in i Studio Malmö i Stockholm och inte långt ifrån mig, va? Sitter du?
Nej, jag sitter på Karlaplan, men vår telefonlinje kunde lika gärna vara mellan Karlaplan och Gabon, känner jag.
Ja. Vi kommer komma in på det, varför vi inte tar steget fullt ut och sitter i samma rum. Du hade ju kunnat sitta här i Studio Malmö. Egentligen nu när du är på Östermalm och allt. Men dit kommer vi, men vi har en bit kvar tills dess. Innan dess ska jag fråga dig om det har hänt någonting sen sist.
Jag har skaffat månadskort på Voi.
Det var väl bra?
Då
gäller det såklart då bara på Voi-cyklar.
Då gäller det bara på Voi. Och det här är ju jättebra för att jag sparar pengar.
Ja.
Och dessutom får jag tillbaka lite av den vardagsmotion som allt elsparkcykellande har tagit bort från mig.
Mm. För att hitta en Voi ibland. Det går inte
för ibland finns det ingen Voi. Och då är jag tvungen att gå liksom. Eller gå för att hitta en Voi. Så att,
men blir du aldrig frestad då att ändå betala för en
Bird?
Jag blir
oerhört frestad.
Ja, det förstår jag.
Och det är... Jag har fallit till föga några gånger. Men annars har jag visat en disciplin som imponerar på mig.
Snart kommer det säkert ett sånt Spotify för elcyklar. Som man betalar till en.
Det tror jag med.
Och sen får man åka med alla.
Ja, för det blir ohållbart. Allt annat blir ohållbart.
Ja, det måste det vara.
Jag försökte att jag tog Voi. Det var för att, som jag förstår det, så är det enda som erbjuder månadskort.
Ja. Det är inte din favorit, eller?
Ja, men alltså jag har mer tier i närheten. Jag är inte så mycket ett Voi-område i Malmö. Så att, men jag bland annat säger till mig själv att det är så himla bra för att de har en liten manik som gör att man kan liksom skruva fast sin mobiltelefon på styret.
För att det inte är farligt nog och bara åka elsparkcykel så att man kan också distrahera sig själv.
Jag tror att tanken är att man ska kolla på en karta.
Mm. Jag tycker det är lite jobbigt när taxichaufförer gör det för mycket. Att de ska alltid hålla på och liksom förstora och skriva in fast de kanske inte ens har liksom samma alfabet.
Nej, precis.
Det känns som en liten distraktör.
Och oftast liksom i farten, va? Mm.
Ja, alltid i farten.
Men sen fick jag den där tanken som började skratta lite till att den är ju till för det där med, vad heter det, läsa karta liksom. Mm. Men så började jag lite skrattande tänka på att det kanske finns en och annan idiot där ute som kollar på saker på YouTube till exempel, samtidigt som de åker.
De är nog inte många, men jag misstänker att de finns, ja.
Ja, jag tänkte också det, att sådana idioter finns inte. Men jag tog i alla fall, och när jag väl höll på den med kartan, jag skulle till ett ställe som jag faktiskt vet var det låg. Det finns ingen anledning för mig att kolla på kartan då. Så att jag tänkte så här, om jag inte ska sätta... Jag lyssnar på YouTube, så tänkte jag. För man kan ju lyssna på YouTube också.
Du har det liksom på, men du tittar inte.
Nej, jag har det, det är som att jag lyssnar på en podd liksom bara.
Ja, men inte... Ja, just det.
Men sen, när jag liksom lyssnade då på YouTube... Så kände jag, det är lite konstigt också att, speciellt om jag vet att de nu visar kanske en bild som kommer få mig att skratta.
Ja.
Ja, och...
Redan där är du ju distraherad, skulle jag säga, innan du ens...
Och vet du vad, att 10 minuter senare så hade jag sett nästan hela avsnittet och var framme vid dit jag skulle.
Det är så sjukt för att det är sådana scenarier folk målar upp när de pratar om självkörande bilar. Självkörande bilar liksom. Att men då kan du sitta liksom, du kan sitta i baksätet, dricka vin, titta på din favoritserie och bilen kör dig.
Och då tänker framtiden
jag
är här.
Det kommer jag inte våga även när framtiden är här. Men du vågar i en icke på liksom en icke-självkörande pinne som du åker runt på. Uh-huh. Samtidigt kolla på TV.
Och dricka vin, om jag hade haft det med mig. Men,
Gud vad så du att, är sjuk.
Så att jag vill bara säga att alla de där idioterna som man kanske skrattar åt, att de här människorna som håller på och skriker om alla faror med voj.
Mm.
De idioterna, de finns.
Ja.
Ja.
Det var det sjukaste jag hört. Ja. Att du tittar på TV och åker voj.
Ja, jag vet. Och att
gör
det gick så bra.
Gör aldrig det igen, va? Kan du inte lyssna på en podd?
Jo, jag ska lyssna på en podd.
Det är lite dålig reklam för oss att du hellre utsätter dig för sådana faror än att behöva lyssna på en podd.
Ja.
Ta
ja,
hellre risken.
Ja, men då gör vi så att jag lyssnar på en podd istället.
Du lyssnar på en podd.
Sen vill jag också bara säga att jag gjorde TV idag. Jag var med i ett UR-program som handlar om att vara förälder och ha ADHD-ungar.
Mm-hmm.
Mm. Mer om det sen, det tänkte jag i Della Papa. Men
ja,
gud vad det är fruktansvärt att göra TV.
Ja, det var så länge sen jag gjorde det. Ja.
Men jag kan berätta för dig då så kommer du minnas.
Mm.
Det är oerhört, det var, jag räknade till 4 kameror
ja.
För ett UR-program.
Ja.
Jag räknade på, med en studio och en personalstyrka som måste kosta miljoner.
Ja, just det. För det var ju
vet
där,
du,
ja. Det är på riktigt.
Vet
då.
Du när de ville att jag skulle vara där?
Ja, just det. De har ingen respekt för folks tid heller på TV.
Nej, 11 nej. Skulle vara där.
Ja.
Typ 1:15 satte det igång.
Ja, det är 2 goda timmar för tidigt.
Ja, de bara, ska springa runt där. Det är så himla konstigt.
Ja.
Ja, det var förfärligt.
Ja.
Nu, en sista grej bara, ja. Om du orkar.
Ja, det är ju alltid.
Igår spelade jag Beethoven.
Mm.
Alltså jag spelade att jag var Beethoven.
Och gud, det fanns så många möjligheter den historien kunde ta där. Jag spelade Beethoven på gramofon.
Ja.
Jag spelade cello.
Just det.
Eller jag då gestaltade Beethoven.
Gestaltade skulle jag sagt. Jag gestaltade Beethoven igår.
Ja, ja det var ju den minst förväntade vägen historien tog, skulle jag säga.
Ja, det är väl, kanske du har tagit slutet att spela
på cello. Så, jag spelade Beethoven, då tror jag de flesta tänker... ingen tänker, jag satte på mig en peruk.
Nej, det var dåligt formulerat av mig.
Ja.
Mm, det var det verkligen.
Behöver sammanhang. Jag tänkte också en liten del av mig trodde att det var ett dataspel. Jag har inte hört talas om.
Ja, men som hette Beethoven. Det kan också ha varit, självklart. Att det handlar om Beethoven, den här hunden. Och att jag spelar
att det var liksom
hunden,
ett sånt
då.
Uttryck att jag spelar alla liksom. Jag spelar Beethoven.
Du vet, man är kolerisk.
Övertygad av sitt eget geni.
Jag hörde dåligt igår och så låtsades jag bara. Har du inte på att spela Beethoven? Du hörde vad jag sa. Ta ner dina fötter.
Det var alltså det var bara en av de här att du gestaltade Beethoven. Ja. I vilket sammanhang gjorde du detta?
Sammanhanget är inte riktigt säker på. Jag gör det för någons Instagram-konto, en man namn Henrik Neimark som är jätteduktig violinist.
Numerist.
Om du uttalar så. Alltså violinist heter det,
va? Violinist, ah, ja.
Ja, men han har bland annat varit första fiol, heter så.
Aha,
på hovkapellet i operan.
Då kan man det där.
Ja, det kom ganska snabbt fram att han inte riktigt var mogen till det. Och att folk var arga för att han hade fått den rollen liksom på unga år.
Ja, okej. Okay. Ja, det var tråkigt. Men okay. Ändå duktig tror jag då.
Absolut. Vi spelade in i liksom ett stort fint hus på Djurgården, inte min morsas. De hade köpt, liksom fixat kläder från SVT:s kostymörlager. Eller kostymlager.
Avancerat Instagram-klipp.
Allt var faktiskt väldigt avancerat, ja. Förutom peruken. Då, som,
för det är ju den, som, det är väldigt signifikant just hans hår.
Ja, det är nästan bara det man tänker
det
på, att peruken...
Han har ingen ansiktsbehåring. Han har kanske lite vild blick.
Ja, det är det han har. Men det är
eller det
alltid
är hans fotoblick, eller porträttblick mer. Ja. Han kanske inte hade den jämt.
Ja, men det är framförallt, tänker man på håret. Och peruken var uppenbart av plast. Och man ska ut som en pudelrockare snarare. Men det är tydligen så himla dyrt med peruker.
Ja, riktigt. Det är ett sånt hopp där mellan buttrick och riktig människohårperuk. Det är kanske 100 000 skillnad.
Sen då så kom det, så skulle jag göra det liksom, jag fick göra en hel del piniga saker. En grej var till exempel att jag gick in i rummet och det skulle vara som MTV Cribs och skulle säga, här är mitt sovrum, det här magi, det här är where the magic happens. Mm. Här trollar jag med flöjten.
Aj, aj, aj.
Mm.
Ja, ja, men det, ja. Mm.
Sen var det någonting, jag
anar en grej. Det är som har skrivit trollflöjten. Väl.
Nej, exakt. Nej,
jag menar det.
Men det blev ju... men det skulle jag...
Men, ja.
Precis. Ja. Och sen ett annan grej var det jag skulle hinta det om någon sorts skulle jag säga incestuöt förhållande med min mor. Alltså då är liksom blicken, eller blinken, att det är jag, Jonathan. Ja, exakt. Ja.
Ja. Ja, okay.
Och sen ville de att jag skulle bajsa i en potta eller att det skulle se ut som det. Då sa jag nej.
Ja, mm.
Och jag sa, men det jag bara säga att allt var himla trevligt och så, men det var en hel del såna grejer liksom.
Yeah.
Men det absolut pinsammaste, det var när det liksom, det kom ett gäng musiker, några jobbade på Hovkapellet, några var liksom frilansare, men alla var svinbra. Ja. Det var någon som hade en så här, en cello för 10 miljoner och såna grejer. Ja. Men tydligen alla kostade det. Det finns tydligen ett någonting som jag inte vet vad det heter som har massa musikinstrument.
Uh-huh.
Det är typ de billigaste kostar 10 miljoner som musiker får eller får låna.
Aha. Alltså det finns en stiftelse.
Eller en stiftelse?
Eller liksom någon... Aha, men det är
ett sällskap. Ja, det är oerhört praktiskt, men det är också intressant att de har tydligen hur många cellos för 10 miljoner som helst.
Gud, hur kan de vara så dyra?
Ja, det kan man verkligen undra. Ja. Jag fick prova hur det var att ha fiol och spela på fiol. Det var fruktansvärt. Det är oerhört smärtsamt.
Man har hört det, va?
Ja,
men
det gör jätteont. Ja. Den är liksom, den är inte, absolut inte gjord för att spela på det sättet de spelar, tror jag.
Men gör det ont i fingrarna eller i halsen?
Hakan och halsen. Hakan.
För det är så, när man lär sig spela gitarr så får man ju till slut så här hård hud på fingertopparna. Får de en hård haka då till slut?
Ja, det får de. Men framförallt så tror jag att de får nackspärr.
Ja, det är ju.
Okej, det sista jag bara ska säga. Men av allt det här pinsamma, så det pinsammaste jag skulle göra, det var att jag skulle dirigera alla de här musikerna när de spelade pastoral någonting.
Ja.
Och jag vet inte varför. Jag kan inte riktigt helt sätta finger på varför det var så fruktansvärt pinsamt.
Men tänk att det är svårt. Skulle du göra ditt bästa eller skulle du göra det kul?
Ja, men det var som att jag skulle göra både och.
Ja, det är det som är svårt, tror jag.
Det var som att de sa så här, den här gången så kommer vi följa dig.
Ja. Uh-huh.
Alltså, allt du gör, det kommer vi reagera på.
Okej, okay, så att de spelar forte när du är forte då?
Ja, om jag såg aggressivt och liksom slog aggressivt med pinnen, då påstod de på cello att de spelade mycket, mycket mer aggressivt.
Ja. Uh-huh.
Och sen frågade jag, är det det mest aggressiva ni någonsin har spelat? Och då sa de att det var ibland det mest aggressiva ni någonsin har spelat. Men det började i alla fall med att jag liksom slår på notstället så att alla ska lyssna. Och sen så ska jag liksom räkna 1, 2, 1 någonting. Och då sätter de igång.
Ja.
Och så gjorde jag det. Och det var en tjej på cello som tydligen börjar.
Mm.
Och då började inte hon.
Och det är ingen respekt för dig?
Nej, för att jag hade räknat in fel.
Hur kan du misslyckas med 1, 2, 1?
Ja, det är ju självklart väldigt speciellt. Det är väl en fråga i sig. Men det är inte det handlar om. Utan det är ju fullkomligt uppenbart för alla att nu börjar det.
Ja.
Ändå så vägrade hon att börja.
Men vad hade du gjort fel?
Jag vet inte exakt vad du gjort fel, men jag måste ha gjort någonting som gjorde att jag inte hade gjort det rätt. Du hade kunnat
säga bara klara färdiga gå.
Ja, det hade varit bättre tydligen.
Men alltså, nu.
Fattar du hur... Jag frågar om jag hade varit en berömd dirigent, hade hon inte satt igång då?
Ja.
Och då påstår hon att det hade hon absolut inte gjort.
Nej. Hypotetiskt såklart. En berömd dirigent hade kanske inte misslyckats med inräkningen.
De berättar tydligen att det finns liksom orkestrar som är erkänt fittiga och att det tydligen är super det är en jättejobbig situation att vara dirigent. Den är... Aha,
utsatt.
Ja, den är väldigt utsatt.
Åh, herregud.
För att musiker är... De bjuder aldrig på något, liksom.
Nej. Ha.
Ja.
Och sen, jag avundas inte den här arbetsdagen, måste jag säga.
Nej, nej, den var fantastisk och hemsk.
Ja.
Har du gjort något sen sist?
Ja, men jag har ju varit krasslig då. Det är ju den spännande förklaringen till att du inte är här nu, va?
Nej, precis.
Och så har min fru fyllt 30 år.
Grattis.
Det var det som hänt sen sist egentligen. Och jag hade egentligen tänkt be om ursäkt för att jag kände så här när vi spelade in senaste Della Arte i tisdags.
Ja.
Så kände jag så här att jag inte riktigt var på tårna. Kände så här lite, ibland kan man ha så lite gnagande känsla efter man har spelat in att fan idag, det kanske inte blev så bra. Ja. Och då vill jag förklara då att det var att jag inte hade sovit på hela natten. För att jag fick plötsligt, natten mellan måndag och tisdag, fick jag plötsligt så himla ont i magen. Ja. Liksom djupa hugg. Och det gav inte med sig. Alltså, så jag sov inte. Utan jag låg liksom vaken och hade ont bara.
Och fortsatte det att vara ont? Även när du gjorde...
Då hade det nog lugnat ner sig lite då när vi spelade in precis. Men jag var väldigt trött då. Och lite skakad av natten. Så jag bokade tid hos en doktor. Och där har jag varit idag. Som nu skriver vi alltså torsdag. Men mellan torsdag och tisdag. Det var ju... onsdag då, va? Alltså igår. Mm. Och det var då min fru fyllde 30 år.
Och hur mådde du då då?
Alltså jag misslyckades kapitalt med allt. Allt misslyckades jag med. Lite för att jag hade ju så himla ont då såklart. Fortfarande då på onsdag.
Och var fortfarande ganska trött tror jag.
Och jag var lite trött. Och jag var lite rädd för att jag hade så ont hela tiden.
Ja, och det kan jag förstå.
Sen hade jag också orelaterat till detta. Hade jag fuckat upp alla hennes presenter. Ja. Jag hade inte köpt några. Eller jag hade köpt, men de hade inte kommit. Så jag hade inget att ge henne. Det var nästan lite pinsamt.
Sprang du ner till bankomaten då?
Nej, men jag hade så ont i magen så att jag kunde inte göra så mycket. Jag kunde inte ens få ner någon tårta. Tårtan då som hon själv hade fått köpa. Eftersom jag kände mig så svag.
Men var det så att det även att det var en besviken fru? Ja, försvann jag.
Är helt borta.
Hallå?
Ja, nu är du borta.
Ja.
Var det så att... Men,
var det en besviken fru som satt bredvid dig?
Nej, hon var så himla... Det gjorde nästan allt ännu värre att hon hade medlidande med mig då, min smärta.
Ja, men du hade ju ont.
Ja, jag hade ont. Jag var jättedålig. Jag är fortfarande inte så bra.
Nej.
Lamt firande då på onsdagen. För att från tisdag och onsdag så åt jag liksom nästan inget. Jag gick runt och knaprade på några smörgåsrån.
Mm.
Och irriterade mig och skämdes för att jag hade liksom sabbat hennes 30-årsdag. Men så hade jag ett S i rockärmen. Som liksom skulle kunna göra min frus födelsedag lite mindre kass.
Är det den där soet hon alltid ville ha? Att den skulle komma då?
Nu kommer lamorna. Emuna. Nej, det hade ju varit det bästa såklart. Men jag hade bokat bord på en fin restaurang.
Ja.
Liksom sån fin, liksom så att de inte ens har någon meny.
Oj, ibland, vad fint.
Ibland är det ju så här, ingen meny. Ibland står det ju liksom ingredienserna i alla fall. Och så får man gissa vad det ska bli. Ingenting, det fanns bara ett alternativ. 10 serveringar. Det vill säga 10 rätter.
Ja.
Och jag kände så här, det här kan bli tufft. Det här kan bli jävligt tufft med min mage som bara fått några smörgåsrån på 2 dagar. Och nu 10 rätter. Så stod jag där och vägde. Jag kände så här, jag kan inte sabba annars 30-årsdag mer än jag redan gjort.
Okej, så vad är din plan då?
Så jag tänkte, jag får ta den här kulan för Anna.
Oh.
Så kan det också varit lite snålhet inblandad. För det kostade 2000 att avboka bordet.
Ja.
Så snålheten var på Annas sida, eller på födelsedagsfirandets sida där. Men mest var det för att inte sabba hennes födelsedag ännu mer då. Så jag liksom tog mig samman och så gick vi dit. Och det första jag ser när de presenterade kvällens meny, det var att de hade, som en glad överraskning, utökat den.
Nej.
Det är 12 serveringar nu.
Goda nyheter.
Ja, Muller, vad är det för muller vi har nu?
Vi börjar med en Shiraz-shot.
Ja, men det var jättekonstig mat såklart. Roligt att äta så konstig mat. Och så lite, jag var väldigt orolig när jag såg menyn. Mycket så krabba i buljong. Jag tänkte, vi får se hur magen reagerar på detta. Och så, då kände jag så här att ja, men det här kommer ju slå i taket för hur åt helvete det kan gå.
Ja.
Så nu kan jag liksom, jag kan lika gärna gasa nu. Så jag tänkte, ja, men jag tar in stora vinpaketet också.
Ja,
och så
du vet att det är väldigt dyrt. Jag tar in
en extra öl utöver vinpaketet och startar med.
Ah, just det. Så kan man göra.
Helt onödigt, för Anna är ju höggravid. Det påverkar inte hennes kväll. Och sen började det. Jag satte i mig öl och vin och starkvin. 12 rätter. Tackade nej till kaffet. Där drog jag ändå gränsen. Åt nästan inget bröd. Och när jag var där, jag fick i mig sista biten av den sista efterrätten. Alltså då var det var som jag tänker mig att det är att gå i mål efter ett maraton. Men alltså ändå jättetrevligt var det. Men
ja, det var det.
Ja, alltså det var jättetrevligt hela tiden. Men fullständig katastrof. För vilken vidrig dag jag haft idag. Och jag har lite har jag velat klaga i högan skiva. Dels för att få lite sympati, men också för att Anna ska fatta vilken fin present jag ändå gav henne. Min hälsa.
Här. Ja, det är det viktigaste som finns. Det är det viktigaste har jag sagt.
Man verkligen önskar folk, hoppas du har hälsan. Nej, den har jag gett bort i 30-årspresent.
Gav den till
min fru.
Oj, du måste älska henne jättemycket.
Ja,
jag hoppas verkligen. Hon är tacksam, säger de på stan.
Det hoppas jag också. För idag när jag äntligen fick komma till en doktor. Då, alltså jag kände, jag har ju ingen utväg nu. Jag måste ljuga för doktorn. Jag fattar, det är väldigt dumt att ljuga för sin doktor. Men hon frågade om jag lyckats få i mig någonting. Så nämnde jag smörgåsrånen. Nämnde vätskeersättningen. Men jag sa inget om den 12-rätters vindränkta middag. Kvällen innan satte i mig.
Jag kan se att du säger så här. Jo, men jag var tvungen då att sätta i mig en 12-rätters.
Ja.
Jaha, ja. Ja, så länge du inte tog vinpaketet. Sen.
Jo!
Oj!
Ja, det var lite dumt. Men jag är ändå glad att vi gick dit. För det var faktiskt en väldigt supertrevlig kväll, ska jag säga. Och underbar mat. Tyvärr.
Men vilken fantastisk man du är.
Ja, det var synd att jag behövde skada min kropp för all framtid då. Så det är det som hänt. Och sen ska jag också säga så här att jag var inne på shop.underproduktion.se. Och så såg jag att jag har ju glömt ge direktiv att lagerrensningen ska upphöra. Den skulle upphöra i oktober. Så det är fortfarande, är man snabb så kan man fortfarande in och lagerrensa. Men sen så låser vi. Sen så är det tillbaka till det normala. Men vill man verkligen rensa lagret så är det nu man ska gå in. Men med det sagt så är det väl hög tid för det här.
Jag tänkte börja med att bara berätta att mitt barns moders nya man, eller hennes man, han hade fått någonting problem med magen. Och det tvingade honom till att äta väldigt mild mat.
Skonkost.
Exakt, han åt bland annat den klassiska skolrätten lätt sjuden torsk med äggsås.
Ja.
Och då upplevde både han och även då barnets mor att det var väldigt behagligt.
Det är en väldigt god rätt skulle jag säga, kokt torsk med äggsås. Man gör den väldigt sällan.
Och även andra rätter av karaktären mild smak märkte de så oerhört mycket på läppen. Så han har börjat fundera på att starta en restaurang som heter milda smaker eller mild mat. Båda
det är
bra.
Det är någonting med att få in väldigt snäll mat.
Oerhört snäll. Och det är väl tänkt då att alla som jobbar där ska ha en väldigt lugn och oaggressiv utstrålning.
Jag vet inte om det är min mage som talar nu, men jag tycker det låter helt fantastiskt. För det var så, det började så bra igår när jag åt ett litet rischips med hyvlad rå champignon på. Smakade ingenting. Och det var underbart. Underbart var det.
Vet du vilken musik de spelar på mild mat eller milda smaker?
Ja, men sån här Alicia Keys kanske.
Nej.
Norah Jones, menar jag.
Nej, det är P1 på jättelåg ljudnivå. Bara
sjörapporter.
Ja, det är det bara.
Ja. Ja, jag tycker det är toppen.
Ja, det låter jättebra. Jag ska tala om det här. För några dagar sedan
hur kan vi höra varandra så dåligt?
Jag förstår inte heller varför.
Vi får leva med det. Men ibland hör jag det inte bara. Jag tror att jag är oartig eller inte i zonen.
Det hotellet jag bor på ägs av Främlingsarmén.
Ja.
Och då undrar jag om det här liksom är alltså celler där de bodde förr.
Just
och så har de liksom haft så här, något som stör så att de inte kan få... inte ska frestas att porrsurfa eller någonting sånt, jag vet inte.
Ja, så de har det bly i väggarna.
Ja, precis. För några dagar sedan så stängdes Halmstads fotbollsspelare. Hör du ingenting nu?
Ja, nu är det tillbaka.
Dusan Djuric, han stängdes av i 4 matcher för ett tag sedan.
Just det.
Ja, han hade kallat till motståndare för en jävla senare.
Sägs det i alla fall.
Ja. Hade han har sagt.
Ja, det verkar klart.
Men du ska jag öppna och sätta mig i fönstret?
Ja, vi gör väl om det... Ja, ja kanske.
Jag tror att man inte kan höra varandra.
Det är så konstigt, tänker jag. För jag tror sådana här mobilsignaler... Åker inte de upp i rymden liksom och studsar mot en satellit? Och så kan det ändå hjälpa att flytta en meter. Ja. Att det är den sista metern alltid. Det är lite märkligt. I alla fall. Funkar detta så är det ju fantastiskt.
Ja, jag ska säga. Nu har jag här. Den rullar fortfarande på. Där. Okej, nu skiljer mig. Jo, och då, han hade då kallat en motståndare för senare. Nu har ett ytterligare ett sånt här fall av rasistiskt uttalande avslöjats. Det är att nu stängs även Norrbys, jag tror att det är division 1.
Jag tror det är superettan all rasism är nu.
Jaha,
jag såg
ja.
Ytterligare en grej att det var liksom, jag tror det är superettan. Norrby.
Okay.
Men för det är mycket rasism i superettan. Jag har tänkt på det. Eller mycket anklagelser om rasism i alla fall.
Ja, precis. Antingen är det så för att de så himla gärna vill komma upp i allsvenskan och att de använder alla medel. Eller så är det tuffare där liksom.
Kan vara
det är tuffare.
Så.
Det är mer, det är kanske mer gruvarbetare som... De kan man, tänka sig, man kan tänka sig att gruvarbetare är... De är inte helt finslipade.
Och
de, man kan tänka sig att de spelar
de har lite
på halvtid.
Kvar, de är inte som medietränare som
allsvenska.
Precis.
Nej, och mycket så här, det som sägs i gruvan stannar i gruvan. Och så.
Just det, men inte nu längre.
Inte när de uttalar sig i i superrätten.
Nej.
Nu stängs även då Akopoveta. Av för ett uttalande. Och han ska nämligen ha kallat det motståndare för White Boy. Det var i bortamatchen mot Umeå som den tidigare då, den här spelaren då hamnade i en het ordväxling med en Umeå-spelare. Och han blev då efteråt anmäldes han då till Svenska fotbollsförbundets disciplinnämnd. Och nu har då det här beslutet kommit från disciplinnämnden och Akopoveta stängs av i 2 matcher för olämpligt uppträdande. Och i beslutet framgår det alltså vad nigerianen ska ha sagt. Så här står det då. Av anmälan framgår att den anmälde har sagt White Boy till en motspelare. Den anmälde har i yttrandet till disciplinnämnden uppgett att han är 90% säker på att han inte använt uttrycket. Men om så är fallet så är det inget han står bakom, skriver då disciplinnämnden i sitt beslut. Och disciplinnämnden finner inga skäl att ifrågasätta anmälarens uppgifter och anser därför att det är klarlagt att den anmälde använt sig av uttrycket White Boy. Uttrycket
Det är mycket att slå ner på här tycker jag.
Ja, och uttrycket får i sammanhanget anses ha en nedlåtande karaktär med en underton av rasism som ska bestraffas med avstängning. Vad var det du först ville slå ner på?
Jag tycker det är mycket att slå ner på. Dels är det ju White Boy.
Ja.
Och sen är det här 90% säker.
Ja.
Och sen är det det att det inte finns några skäl att misstro anmälaren.
Nej. Man kan tänka sig att hans, om han hade haft en advokat att gå på veta, så borde han ha sett 100% säker. Mm, inte 90% säker.
Det är lite dumt att säga 90, ja, för, där, ja. För ofta, ja, men, man är ju aldrig 100, va?
Nej, men, det är det som är grejen. Man får aldrig tänka liksom ärligt, nej, på så sätt. För att man vet ju själv att...
Men 90 är lite för lågt också. Ofta är man kanske 99.
Ja, just det.
Men... Ja, det är ändå en betydande risk att han kan ha sagt det då.
Men det som jag tycker är intressant är så att det här då är ju någonting som jag inte förstår varför det inte har fått en mycket större uppmärksamhet i det här fallet. För att, ja, visst är det väl så att man har hört folk säga att rasifierade, de kommer undan och kan säga saker om då vita svenskar. Som om det hade varit omvänt så skulle inte...
Ja, men svenne, ja, känns ju mindre problematiskt än blatte, ja, kanske.
Exakt. Och den andra sidan säger att det är inte samma sak då. Precis som du menar, att det är inte alls samma sak. Och därför så kan man inte jämföra de två. Och så har de liksom det att... Och så träter de kring det. Och så är det då ingen då som har riktigt velat ta... Jag vet inte om det finns uttalat, om man kan... I vanliga samhället stängas av, liksom bli dömd för hatbrott om man mot en vit.
Kanske inte hatbrott, eller? Nej, jag tror inte det.
Men då är det väl, tycker jag, ganska fantastiskt att då Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd, ja, kommer med ett predikat.
Ja, att nu vet vi att det finns omvänd rasism.
För det, ja, tycker jag det har... finns... Det finns omvänd rasism.
Men det har ändå diskuterats så länge jag kan minnas.
Ja, men det finns.
Det finns.
Och det är hälften så farligt som riktig rasism. Så, ja, nu vet vi det. Ja, det finns omvänd rasism. Men det är 50% mindre allvarligt, ja, än rasism mot rasifierade. Och då behöver vi aldrig mer bråka om det. Mer.
Nej. Nej, nu vet, för annars måste ju nästan någon sån svart intresseorganisation överklaga det här, va? Eller ja, ta upp det i alla fall. Att,
ja, absolut.
Det är också lite lamt, tycker jag, att anmäla att man blir kallad white boy.
Ja, precis.
Vem gör det?
Ja, det är det. Det får man absolut säga. Och det tror jag också att alla tycker nog.
Ja,
ja, det är väldigt lamt. Ja. Det är det faktiskt.
Det kanske är det som får dem att tänka att det här har nog hänt. För att det är... Men,
för vem skulle annars... Vem skulle
lam? Ens komma på tanken och hitta på... Då skulle man väl hitta på något värre.
Men jag skulle kunna tänka mig så här att den personen inte alls blev förelämpad. Men att han gick fram då till Åke och bara... Jag kommer anmäla dig och det är inget personligt. Jag vill bara veta, finns det omvänd rasism? Och i så fall, hur pass mycket mindre farligt, ja, än vanlig rasism är det? Och det här, jag håller på... Jag jobbar inte bara i gruvan utan jag pluggar även juridik, ja, på fritiden. Så jag vill bara veta det. Och nu vet vi det.
Nu vet vi. Och det är skönt att få så exakt också att det är 50%.
Exakt
50%. Det är rätt bra kompromiss, tycker jag.
Jag tycker att det är en svinbra kompromiss.
Det är klart inte lika illa. Men klart man kan säga white boy. Eller klart man inte, nej, kan säga. Men det är ju inte som att säga motsvarande då.
Nej.
Nej.
Jag tror att det här är jättebra för alla.
Ja. Jättebra. Mm. Lite tycker jag att de kan morska till sig lite i superrätten också. Att inte springa till rektorn. För, nej, att någon kallar en white boy. Kanske. Men han kan ha fruktansvärda upplevelser också av att vara vit. Som inte jag känner till.
Du lyssnar på Della Sport.
Jag har en nyhet här från sportbladet.se. Jo. Som jag blev tipsad om via frukostklubben. Vi har pratat om det här problemet med det nya systemet. Överkroppsskada, underkroppsskada.
Ja. Det är lite diffus, va?
Det är lite diffust då. Det är vissa klubbar. Jag tror mest det är fotboll och hockey. Kanske i andra sporter också. Att de säger liksom bara vilken hälft av kroppen skadan är på.
Just och
det. Det är då för att, som jag minns det, för att man inte ska lämna ut onödig information till motståndarna.
Nej.
Kanske har det lite med patientsekretess att göra också. Men jag tror mest det är det här att man ska ge motståndarna ett köttben sådär, att då vet de att han har skadat foten och kan han stämpla.
Jag tycker det är fruktansvärt att, att man inför matchen går igenom skadestatistiken hos motståndarna för att veta vad man ska sparka dem.
Det är inte fair play.
Nej, det är det inte.
Det är väldigt tråkigt att vi hamnat där då, att man, vi kan inte säga mer exakt än om det är underkroppen eller överkroppen som är skadad. För det ger ju det här problemet som vi har tagit upp, att det alltid låter som att de mörkar något pinsamt.
Ja.
Framförallt kanske underkroppsskada, som är, måste ju vara den vanligaste fotbollsskadan i alla fall. Att det är någonstans på underkroppen. Det är, i många av fallen är det ju fötterna eller benen, tror jag.
Ja, men alla tänker att han är impotent.
Ja, så, ja, det är så det låter. Men nu skulle jag säga att ishockeyklubben Brynäs har tagit det här till en helt ny nivå. Jag läste från Sportbladet här. Måndagen den 14 september fanns inte Samuel Ersson med på Brynäs träning.
Mm-hmm.
Erssons frånvaro hade inte väckt någon större uppmärksamhet om det inte varit för förklaringen från Brynäs.
Mm-hmm.
Och den förklaringen var olycka i hemmet.
Mm. Oj, har han slagit någon?
Ja, men då borde inte han vara skadad. Eller ja, har han slagits, ja.
Ja.
Eller han slagit och fått ont i handen.
Ja.
Mer information skulle komma de kommande dagarna, kommunicerade klubben. Ja, det är dåligt svenska här. Det skulle komma mer information då.
Är det, dag två så kommer det vardagsrummet.
Precis. Nej. För istället blev det locket på om vilken typ av, citat, olycka i hemmet som den talangfulla målvakten varit med om. Och då undrar man ju, vad är det för olycka i hemmet? Som den Alltså, det är lite det att de börjar säga, det var en olycka i hemmet, vi ska berätta mer om några dagar.
Ja.
Och sen så kommer det, vi kommer inte berätta vad det är som har hänt.
Nej, det var ännu mer pinsammare än vi trodde.
Först hade tänkt sig.
Ja.
Den enda informationen från Brynäs finns på deras hemsida, och där står det så här: som vi informerade om under måndagen så har Samuel ådragit sig en skada efter en olycka i hemmet.
Ja.
En överkroppsskada.
Överkropp?
Överkropp. Okay. Då kan man liksom...
Min hjärna, som jag ber om ursäkt för, men den var ju bara duschstycken uppe i rumpan. Liksom.
Och, Visst. Men det är alltså på överkroppen, och då... kan det ju inte, då undrar man vad det är för typ av pinsamhet då.
Vad gör man sig, vad är pinsamt? Ja.
Vad är det för överkroppsskada orsakad av en olycka i hemmet? Allt som finns att tillgå är lite skvaller som Sportbladet tagit del av. Alltså jag försökte till och med kolla lite på Flashback. Jag kanske letade dåligt, men Sportbladet hade lite skvaller. Det stod så här att Ersson under helgen ramlat i en lägenhet. De vet inte ens om det är hans lägenhet. Innan var det i hemmet, men nu kan det vara i någons hem. I en lägenhet, slagit ansiktet i ett element, fått flera sår i ansiktet samt rejäla svullnader runt ögonen.
Oj, vad speciellt att ramla på in i ett element. Mm.
Men är det en fylleskada? Alltså de
det låter.
Det måste nästan vara det.
Ja, det är inte ofta man ramlar med ansiktet först.
Nej,
rakt in i ett element.
Spiknykter. Står på golvet.
Jag gick rakt fram.
I ett hem.
Snavade på
en matta
bok.
Kanske.
Nej.
Men är det inte bättre att säga om det var en matta han föll på?
Jo, han stod, här är inget, precis, de har inte ens gett någonting vad han skulle ha snavat på. Och det talar ju för att det är en fylleskada.
Ja, för nu är de väldigt så här hårda att vi kommer inte säga något mer. De säger varken Brynäs IF, Magnus Ågren, den medicinskt ansvarig, eller Samuel Ersson kommer uttala sig mer gällande skadan.
Det är stopp, det blir inget mer.
Det blir inget mer.
I en lägenhet, det är ansiktet
vill.
Framåt.
Ja. Rätt, det är nästan som de vill att man ska undra. Det hade varit så himla lätt att bara säga överkroppsskada då. Varför skulle de börja med olika i hemmet? Vi berättar mer sen. Vi kommer inte berätta mer sen. Men det är på överkroppen.
Förstår, vad är det de ska hemlighålla överhuvudtaget? Alltså vad menar de att... För att nu vet vi ju var någonstans han är skadad. Han är skadad i ansiktet.
Ja, om skvaller. Det har inte Brynäs sagt. De har ju bara sagt
nej, överkroppen. Nej, okay, det är skvallret att säga.
Det stämmer ju med... Alltså ansiktet sitter ju på överkroppen.
Ja, men där kan man väl inte slå så mycket? Eller?
Nej,
man kan. I jo, klubba upp.
Man kan ramla, kanske stuka ett finger, stuka tummen. Ja. Men det är nästan bättre att säga det. Ja, det är väldigt
jättespännande
att det inte kommer uttalas något mer om det i alla fall. Nej, men jag tror inte vi får veta mer nu. Det är locket på.
Det är så intressant för att det kan inte vara så att de håller på att playa oss. Att de försöker få upp något sorts intresse. Menar, de säljer ju inga lösnummer. Liksom. Det är ingen...
Nej, och han ökar väl inte i värde.
Ja, nu är... För att han att han skulle bli uppköpt av NHL för att Dallas Stars chefscout bara måste få reda på vad fan vad som hände den kvällen.
Vi ska ha in den klausulen. Att då får du också berätta vad som hände med det här elementet.
Ja. Det värsta är om Dallas Stars köper honom och så går de med på Dina att han berättar för Dallas Stars, men Dallas Stars får inte berätta
för honom. Det,
nej.
Nej, då är det. Om man märker att det var väldigt höga pengar också involverat.
Ja, han är inte så bra. Alltså han platsar inte ens i laget.
Han platsar inte ens i Brynäs.
det står i klausulen att om orsaken faller på läppen så automatiskt kickar en klausulgång som ger honom extra 10 miljoner dollar. Och sen vet man att den har kickats igång. Då hade jag blivit galen.
Ja, men då kanske någon kommer kidnappa er så.
Ja, hoppas att någon gör.
Ja, vi får hoppas. Ja, hade du någon ytterligare liten?
Jag hade en jätteliten tönt. Den här verkligen. Jag gjorde den här för det här är upplägget att jag skulle då driva med den här. Nu kommer jag läsa den för dig, den här nyheten, och sen vill jag bara att du säger till mig, för att visst är det inte så som jag tror att det är, och så skattar vi
upp det. Jag ska gissa både hur du tror att det är och vi får se. Ja.
För det var som att jag först skrattade åt det och sen så blev jag lite orolig. Hur som helst. I december var 19-åriga Lazio-spelaren Elena Matili med om en bilolycka. Hennes vän avled och hon hamnade i koma. Hon har legat på ett sjukhus i Rom med sina föräldrar vid sin sida. De har ofta låtit tonerna av Romas hymn spelas för Elena. Den som Simon och Kristin dansade till på sin bröllop.
Så det var en Lazio-spelare och ett super-Roma-fan?
Det kommer här, för trots att hon spelar för rivalen Lazio är Roma favoritlaget. Och hennes stora idol är klubbikonen Francesco Totti. Nyligen fick han reda på vad som hänt och skickade då en videohälsning till Elena. Elenia, ge inte upp. Alla vi stöttar dig, säger Totti i hälsningen. Och föräldrarna spelade sedan klippet för henne när hon fortfarande låg i koma. Och kort därefter, det är inte på någon, inte ens de internationella artiklarna har det stått hur länge. Nej. Men kort därefter vaknade hon efter 9 månader.
Oj.
Sen säger de, din fantastiska röst, det här är alltså föräldrarna som skickat meddelande till Totti. Ja. Din fantastiska röst i kombination med personen som Elenia alltid haft för Roma har hjälpt henne i uppvaknandet. Hennes stora ögon är fulla av ljus och glädje, säger föräldrarna. Och de har alltså bjudit Totti till sjukhuset. Ja. Och nu har då Totti varit där. Man ser bilder på skratt, står det här. man ser bilder på honom som skrattar då. Ja. Och man ser att han ger henne en autograf som han har skrivit på hennes egen Roma-tröja. Och Elenia kunde aldrig sluta le, står det. Och nu säger Totti, om jag hade känt till det tidigare hade jag gjort mer. Det var spännande att träffa Elenia när hon lämnar sjukhuset. Ska vi ses igen, säger Totti. Och då är det ju min fråga, för då skulle jag liksom, men jag vet inte vad exakt, jag var lat och skulle hitta någonting. Ja. Och så var det att jag skulle säga någonting dumma italienare, att de tror på det här. Men då är min fråga, tror de på det här?
Att de tror på att det var Tottis röst som väckte henne ur koman?
Det gör de va inte, tror jag, eller hur?
Nej. Tror de skulle nämnt hur lång tid som gick mellan Tottis röst och uppvakna.
Ja, det är väl
det som kan
detaljer.
Sänka artikeln, va?
Just det.
För att
de tror såklart inte på.
3 veckor är ju kort tid jämfört med 9 månader. Men lång tid från att man hör ett klipp.
Nej. Och när Totti säger, om jag hade känt till det tidigare hade jag gjort mer.
Jag tror Totti syftar på
att han kan få folk att vakna eller koma. Ja, och hade han känt han till att han hade haft den kraften, då hade han självklart gjort mer.
Han är dels dum.
Ja,
det är han nästan lite känd för att vara dum, va? En gudabenådad fotbollsspelare och en sand trooper, men lite dum. Ja. Och sen tror jag att han också är lite full av himself.
Ja. Men det här är ju också... Det här tycker jag också är extra... Då tycker jag att det är faktiskt ganska taskigt mot Totti. Att de ändå lite hintar om att, att hans röst har väckt henne i koma.
Han tror
för att han
det.
Sa ju själv... Alltså, och hade jag känt det här, till det här tidigare... Hade jag gjort mer... Det är som att han ber om ursäkt.
Ja.
Jag visste inte att min blotta röst kan väcka folk ur
koma. Men
varför
gör han något annat? Han måste ju känna... Jag kan inte spela fotboll mer.
Nej, men jag tror han hoppas att han slutat med det. Men han kommer ju bara sitta och göra klipp.
Men det kanske bara funkar... Undrar om man tror att det bara funkar för Roma-fans. Eller om man kan bota
alla. Ja, just det.
Ja, men det är nog en hel del Roma-fans som menar, ligger i koma lite då och då.
Ja, jag glömde det. Det är nog bara Roma-fans.
Ja, vad konstigt. Han måste tro att det funkar.
Han måste bli så chockad och glad.
Ja, att det funkar, ja. Han måste ju tänkt att det här gör väl varken till eller från.
Ja, man kan, jag skickar det där klippet. Och, ja, man kan ju hoppas att man har en gudabenådad gåva då, som gör att jag blottar min röst veckorna. Och så bara kommer samtalet. Ja, men, du har det, Totti.
För det jag tror, jag talar för att Totti tror på det. Det är att i vanliga fall, hade någon bett så här en skicka en bröllopshälsning. Så hade man kanske suckat, spelat in den. Mm. Och sen hade man fått så här, ja, men de tyckte så himla mycket om det, så du kanske kan komma på deras ettårsdag som en överraskning.
Ja,
då ska man
exakt.
Tänka, okej, nu pushar ni det.
Ja.
Men att Totti spelade in den, sen kom han och sen lovade han att träffa henne en gång till.
Det är ett bevis
på att han tror att han har helat med sin röst.
Tack! Men exakt, det tycker jag verkligen är bevis nog för att de tror inte på det. Totti är övertygad om det.
Ja.
Och dessutom och jätteglad över det.
Ja, så tror jag det. Ja, men bra, då fick vi det utrett.
Ja.
Vi ska tipsa om våra andra poddar. Della Pappa kommer till på söndag.
Ja.
Härligt, en av våra mest älskade poddar. Della Hörstor är igång igen med nytt avsnitt, helt enkelt.
Ja, mycket, mycket bra avsnitt också. Jag har hört det, inte bara jag tycker det, jag har hört det från flera källor.
Ja,
det är ett mycket bra avsnitt.
Det är bra. Så att det finns alla möjligheter att lyssna på poddar från Della, även när det inte är fredag, helt enkelt. Men tills dess, vi får väl önska er en trevlig helg då. Det är ju fredag idag.
Trevlig helg på er. Vi hörs.
Hej.
Hej!